Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Babylon's Banksters med undertiteln The Alchemy of Deep Physics, High Finance and Ancient Rishulian är en alternativ historisk och polemisk fackbok av Joseph P. Farrell. Boken utgår från finanskriser och skuldskapande pengar men rör sig långt utanför vanlig ekonomisk analys. Farrell söker samband mellan forntida Babylonien, senare bankhistoria, religiös symbolik, alkemi och idéer om avancerad fysik. Hans huvudtes är att privata finansintressen under lång tid har försökt ta över staters rätt att skapa och ge ut pengar. Genom att ersätta offentlig valuta med kredit och räntebärande skuld. Han använder bland annat spekulationen kring kreditderivat som ett modernt exempel på ett äldre mönster. Syftet är inte främst att ge en etablerad ekonomihistorisk redogörelse, utan att ifrågasätta vanliga förklaringar till monetär makt. Läsaren bör därför skilja mellan dokumenterade frågor som centralbankers och bankers inflytande och Farrells mer långtgående tolkningar om hemliga nätverk, blodslinjer och esoterisk kunskap. Och jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, pengaskapande som konflikt mellan statlig suveränitet och privat kredit. Bokens tydligaste politiska fråga gäller vem som bör ha kontroll över pengar. Farrell beskriver en återkommande konflikt mellan stater som enligt honom bör kunna ge ut valuta i offentlighetens intresse och privata banker som tjänar på att pengar uppstår som lån. I denna modell blir pengar inte främst ett neutralt bytesmedel utan ett anspråk på framtida arbete eftersom lån normalt ska återbetalas med ränta. Farrell menar att detta skapar ett varaktigt beroende mellan samhälle, statsskuld och finanssektor. Det är en begriplig ingång till större frågor om bankkrediter. Centralbanker och offentlig finansiering, även om bokens slutsatser går betydligt längre än vad etablerad ekonomisk forskning normalt stödjer. För svenska lyssnare kan ämnet jämföras med den principiella skillnaden mellan Riksbankens roll, affärsbankernas kreditgivning och statens budgetmakt. Sverige har en lång historia av sedelutgivning, bankreglering och finansiella kriser, men det innebär inte att Farrells globala förklaringsmodell blir belagd. Bokens användbara bidrag är snarare att den tvingar fram frågan om hur krediter skapas, vem som bär riskerna när systemet krisar, och vilka demokratiska institutioner som faktiskt kan granska finansmakten. För det andra, Babylonien används som symbol för en lång historia av skuld och monetär makt. Farrell placerar Babylonien i centrum för sin berättelse, både som historisk utgångspunkt och som symbol. Forntida Mesopotamien hade avancerade system för handel, skuldförbindelser, bokföring och tempelanknuten ekonomi. Att studera sådana samhällen kan därför ge perspektiv på att pengar och skuld är mycket äldre än moderna banker. Farrell använder dock Babylonien för ett större påstående, nämligen att en sammanhängande tradition av finansiell kontroll har förts vidare genom årtusenden. Där går boken från historiskt intressanta paralleller till spekulativ alternativhistoria. Likheter mellan antika och moderna skuldsystem bevisar inte i sig att samma organisationer, familjer eller hemliga kunskapssystem har styrt utvecklingen. Det viktiga analytiska värdet ligger istället i bokens påminnelse om att valuta alltid är kopplad till institutioner, lagar och förtroende. I antika samhällen kunde skuld knytas till skörd, mark och social ställning. I dagens ekonomi knyts den ofta till bostäder, företag, statsobligationer och finansmarknader. Farrells Babylon-bild fungerar alltså bäst som en provokation som uppmuntrar jämförelser, inte som en etablerad historisk förklaring. Läsaren behöver särskilt vara vaksam när symboliska samband presenteras, som om de vore direkta historiska bevis. För det tredje. Kreditderivat och finanskrisen framställs som moderna uttryck för gammal spekulation. Boken kopplar sin kritik till den moderna finanssektorn och tar upp kreditdefaultswappar. Ofta kallade CDS, som exempel på komplexa instrument med stora systemrisker. En CDS kan förenklat beskrivas som ett avtal som ger skydd eller en spekulativ position om en låntagare inte kan betala. Sådana instrument spelade en uppmärksammad roll under finanskrisen 2008 då bristande insyn, hög belåning och osäkerhet om motparters betalningsförmåga förvärrade krisen. Farrells poäng är att den tekniska komplexiteten inte förändrar den underliggande maktfrågan, vem som får skapa skulder, fördela risk och dra nytta av kriser. Det är ett rimligt tema, men hans försök att härleda en specifik modern finanskundmekanism ur mycket gamla hemliga metoder är inte en vedertagen förklaring. Den mest praktiska läsningen är därför att använda avsnitten som en uppmaning att förstå grundbegrepp. Man bör fråga vem som är motpart, vilka säkerheter som finns, hur risker flyttas mellan aktörer och så vad som händer när många vill sälja samtidigt. För en svensk publik är erfarenheterna från bankkrisen på 1990-talet och den globala krisen 2008 mer relevanta jämförelsepunkter än en obruten babylonisk tradition. Boken betonar med rätta att ogenomskinliga produkter kan göra ansvar svårare att utkräva. För det fjärde, alkemi. Astrologi och djupfysik ger boken dess särpräglade men osäkra tolkningsram. Det som tydligast skiljer Babylons banksters från vanlig systemkritik är kopplingen mellan finans och esoteriska idéer. Farrell diskuterar alkemi, astrologi, ädelstenar och vad han kallar djupfysik, alltså spekulationer om avancerad eller undanhållen naturvetenskaplig kunskap. Han använder dessa områden för att argumentera för att eliter inte bara arbetar med kapital och juridik, utan också med symboler, ritualer och särskilda kunskapstraditioner. Denna ansats förklarar bokens titel och dess ovanliga genreblandning. Symboler kan absolut ha betydelse i religion, konst, institutioners självbild och politisk kommunikation. Historiskt har exempelvis metallers värde, guldets status och astronomiska föreställningar påverkat ekonomiskt och kulturellt liv. Men det följer inte att esoterisk symbolik styr modern finans eller att okända fysikaliska tekniker ligger bakom marknadshändelser. Här behöver läsaren skilja mellan kulturhistorisk observation och kasalt påstående. Bokens styrka är att den vägrar behandla pengar som enbart siffror. Den visar hur pengar också bär berättelser om tillit, värde och auktoritet. Dess svaghet är att den ofta behandlar suggestiva samband som starkare bevis än materialet tillåter. För den som vill läsa kritiskt kan dessa avsnitt fungera som en övning i källvärdering, särskilt kring skillnaden mellan association, korrelation och dokumenterad orsak. Berättelsen om bankkarteller och historiska attentat kräver särskilt sträng källkritik. Farrells breda ram omfattar påståenden om internationella bankkarteller. Inflytelserika familjer och politiska konflikter som enligt boken sträcker sig över mycket lång tid. I anslutande material kopplas även mordet på Abraham Lincoln och John F. Kennedy till en kamp om monetär suveränitet. Det är allvarliga och långtgående påståenden. Det finns etablerad historisk forskning om Lincolns finansiering av inbördeskriget, om amerikansk bankpolitik och om de många utredningarna kring Kennedy-mordet. Den forskningen ger däremot inte stöd för att dessa mord kan förklaras genom en enda internationell finansiell organisation, när en bok binder samman många händelser. Institutioner och epoker kan berättelsen kännas sammanhängande just därför att den erbjuder en enkel förklaring till komplicerade skeenden. Men sammanhang är inte detsamma som belägg. En robust analys måste fråga vilka primärkällor som finns, om alternativa förklaringar har prövats och om samma beviskrav används för varje del av teorin. Detta är särskilt viktigt när resonemang närmar sig idéer om folkgrupper, släkter eller dolda nätverk. Kritik av banker, skuldpolitik och koncentrerad ekonomisk makt är legitim och viktig. Den blir dock mer trovärdig när den riktas mot konkreta regler, beslut och institutioner snarare än när den görs beroende av obestyrkta berättelser om hemlig historisk styrning. Sammanfattningsvis, Babylons banksters passar främst läsare som redan är intresserade av alternativ historia. Kritik av fiatpengar och misstankar om finanssektorns politiska inflytande. Den kan också intressera den som vill förstå hur ekonomiska frågor kan kopplas till religiösa symboler, esoteriska traditioner och stora historiska berättelser. Däremot är den mindre lämplig som enda introduktion till ekonomihistoria, centralbanker eller finanskrisen. För det behövs mer etablerade källor om hur bankkrediter, penningpolitik, derivat och offentlig skuld faktiskt fungerar. Den intellektuella nyttan ligger i att boken ställer skarpa frågor om pengars natur. Varför accepteras vissa fordringar som pengar? Vem kan skapa kredit? När blir privat risktagande ett offentligt problem? Och hur kan medborgare granska makt som verkar genom tekniska finansiella system? Den praktiska nyttan är främst att läsaren kan få motivation att granska ekonomiska påståenden, kontrollera källor och lära sig grundläggande finansbegrepp. Det som särskiljer Farrell från mer traditionella böcker om finansmakt är hans försök att förena antik historia, alkemi, fysik, spekulation och nutida bankkritik i en enda tolkningsram. Just denna ambition gör boken originell, men också metodiskt osäker. Den bör läsas som ett provokativt alternativhistoriskt argument, inte som en fastslagen redogörelse för världsekonomins utveckling. En kritisk läsare kan uppskatta dess ovanliga frågor utan att behöva acceptera dess mest svepande slutsatser, om du vill stödja Joseph P. Farrell, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!